Jag ska läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 1, vers 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.
Människan inser att ingenting kommer att hända om hon inte själv agerar. Det finns en hel del exempel i Bibeln på sånt här. Mose är kanske det tydligaste exemplet. Profeter som upplever situationer som vanmäktiga. I Nya testamentet kan man tydligt avläsa frustrationen i Paulus brev. Alltså drivkraften i hans argument i breven grundar sig inte sällan på en irritation över någonting. Det som vi har som grund för vår tro, alltså. I kyrkohistorien finns det oräkneliga exempel på detta. En av de största, Martin Luther. Bildandet av den protestantiska kyrkan och Luthers alla utmärkta skrifter har sin upprinnelse i en frustration över ett rådande läge. Vår egen historia har precis samma bakgrund. Alltså missionsförbundet bildades inte först och främst för att någon kom på en bra idé. Eller att en ängel kom till P.P. Waldenström. Utan på grund av att förfärligt massa troende bönder och andra enkla människor upplevde en påtaglig brist. Gud är ju livets ursprung och orsak. Jag tror därför inte han agerar på något annat sätt än hur saker och ting vanligtvis fungerar i livet. En psykolog skulle ju kunna intyga att en plötslig händelse eller ett drastiskt beslut kan utlösa en kris i en människas liv. Samtidigt är det så att en kris i en människas liv ofta utlöser en viktig handling, eller ett beslut, eller rent av en händelse. En kris förändrar ofta en människas liv dramatiskt, inte sällan till det bättre. Vilket som kommer först är nästan omöjligt att säga. Det är som hönan och ägget, det är bara att konstatera att kris och förändring hänger liksom samman. Och det är egentligen samma sak med kallelsen. När änglar stiger ner och talar om för människor hur saker och ting kommer att bli, så är det en kallelse. När människor upplever att situationer måste ändras och börjar agera utifrån denna brist änglar förutan, så är det också en kallelse. Den som påstår sig höra Guds röst i en sak är alltså inte mer kallad än den som bara upplever en situation som ohållbar. Det som är intressant är ju istället vad man gör med det man upplever. Det är ju det som liksom är den brännande punkten. Att höra Guds röst är ju knappast så intressant om vederbörande liksom inte lyder, och frustration bär ju inte heller någon direkt frukt om det bara stannar vid klagan och missnöje. Men klart är att i själva frustrationen är kallelsen inbyggd. Vad kan då detta få för konsekvenser? Ja, det beror ju faktiskt på vad man upplever. Jag vill först säga att det är en gudomlig ordning detta att människor och kyrkor och församlingar är olika. Man kan uppleva att det finns på tok för olika uppfattningar och inriktningar inom kyrkan. Mycket av det här är också helt oförenligt. Och det är avgrunder i uppfattningar mellan olika präster och pastorer och mellan olika kyrkor, om man tänker efter. Jag kan känna att det skulle vara rättfärdigt om vi vore mer lika. Men den känslan är en falsk illusion. Det är som en demokrati. Den upphör att vara liksom om människor inte får ha åsikter som man själv avskyr. Kyrkan upphör också att vara en levande organism den dag som alla tror, som Anders Blomberg till exempel. Däremot kan man, och man har också rätt att inse att det som är tongivande är alldeles för ensidigt. När jag får tillfälle brukar jag tala med människor om frågor om tro och så. Inte för att jag är missionär, utan för att det intresserar mig. Samtidigt gäller det här mig själv i hög grad. Påfallande många människor bär på en tro som jag skulle vilja betrakta som kristen. Problemet är att de har svårt att hitta former och språk så de kan identifiera den här tron med. För att uttrycka det här mer krasst, människor har en tro, eller skulle kanske vilja ha en tro, men anser att den tongivande förkunnelsen är rappakalja. I den mån man hör någon förkunnelse, vill säga, överhuvudtaget. Det som får plats i massmedia då upplevs ju ofta som obegripligt flum eller rent suspekt. Församlingar som menar sig ha framgång och är offensiva upplevs som fundamentalistiska eller icke-lyssnande. En kvinna som jag känner mycket väl berättade att hennes dotter nu skulle flytta för att kunna engagera sig i en församling som dottern själv upplevde som radikal och mycket tydlig. Och mamman var förtvivlad och ansåg att den här församlingen var en sekt. Samtidigt kände hon sig ledsen över att det inte fanns några rimliga alternativ att peka på. Tråkigt, men det är så det ser ut när det är allt eller inget som gäller. I vår tid finns det allt för många församlingar som känner frustration över sviktande engagemang. Frustration för att man inte är i takt med tiden, för att man inte når ut och knappast in heller. Frustration för att det inte är som förr, när allt var kristallklart och alla brann. Samtidigt som man inte heller kanske vill ha den tiden tillbaka. Frustration för att man vill att det ska vara annorlunda, samtidigt som man funderar över vad det då skulle vara. Och så tänker man på framtiden och undrar hur det ska komma att bli. Just den frustrationen är jag bekant med, och många med mig, både inom och utom kyrkan. Men jag tror att det också ligger en kallelse i detta. Precis som alla gånger förr så gör det den här gången också. Jag ska ta ett exempel. Om man som konsument anser att det saknas en viktig produkt på marknaden, så har man faktiskt rätt att börja tillverka och leverera den. Men man är ju tvungen att utveckla den själv. Ingen annan gör ju det åt den. Om man har till exempel då en diskussion och anser att det finns en åsikt som aldrig kommer fram, ja, men då har man också rätt att framföra den själv. Formulera själv. Det går ju inte att hålla med om någonting som någon annan aldrig har tyckt, eller Och man kan också i en demokrati, om man anser att det saknas en viktig politisk kraft, så har man rätt att bilda ett nytt parti. Men man är tvungen att ta det från början själv. Vad hindrar då en frustrerad fri kyrka att på allvar skapa det sammanhang för tro som hon själv anser inte finns idag? Det är ju exakt det som Mose gjorde. Det är exakt det som Paulus gjorde. Det är just det som Luther gjorde. Och det är också det som de gamla missionsförbundarna just gjorde. Oavsett vad man tycker om olika saker, så tror jag ändå att vi alla är överens om att idag finns ett stort tomrum inom den svenska kristenheten. Varför skulle annars så många säga att de saknar språk och former som de kan identifiera sin tro med? Vad är det som hindrar att man skapar detta då? Mycket, mycket lite tror jag. Ni har säkert hört talas om tankesmedjor. Vi tror att det är något nytt. Alltså det är modernt. Man hör ju talas om dem i radio och tv och så. De har konstiga namn som Timbro, Angora och allt vad de heter. Men i vilket fall så är det folk som medvetet sitter och tillverkar åsikter. De analyserar först läget i samhället och sen tänker de. Och när de har tänkt färdigt, då ger de förslag till politiker eller till näringsliv eller vad det nu kan vara för något om hur dessa bör agera. Det här är ganska fantastiskt. Och det intressanta är att det inte alls är några nymodigheter det här. För just på det här viset har kyrkorna arbetat i alla tider. Det var så kyrkofäderna gjorde. Det var så Paulus gjorde. Det var så Luther gjorde. Det var så de fria kyrkorna gjorde i slutet på 1800-talet. Det vill säga, man bemödade sig att formulera den kristna tron in i det sammanhang där man faktiskt levde. Alltså när man upplevde att kartan inte längre stämmer med verkligheten, då skyller man inte på verkligheten, utan istället ritar man om kartan. Och det handlaget, det behärskar ju vi faktiskt. Det är så här. Kallelsen ligger uppenbar i denna vanmakt som många känner. Det tycker jag är lite hoppfullt så här på Marie bebådelsedag att tänka på det sättet. Och för min del då så vågar jag satsa ganska mycket på att snart så kommer någon eller några att anta den utmaningen på allvar. Amen.
Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.